A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset. Hurra för att sommaren är här, känns det som i alla fall. Och här är också ett helt nytt avsnitt av Träningspodden. Passar perfekt nu när man ska springa massa lopp och ut och springa i naturen. Jag som pratar heter Jessica Almenäs. På andra sidan har vi Lovisa Lofsan Sandström, er PT i etern. Visst är det härligt att det är sommar, Lovisa?
Ja, men alltså, jag sitter ju alltid hemma och fryser. Jag sitter under en filt. Jag har fårskinnstofflor på mig nästan året om. Men idag, det är den första poddinspelningen i jeansshorts. Nu I declare summer.
Ja, men alltså jag gick i shorts igår ända tills Dylans friidrott var färdig vid 6:30. Jag var hemma 7:00, frös ingenting. Åkte till basketmatch 9:30. gick i shorts och linne. Och det var hur varmt och gött som helst. Jag blir så lycklig. Och jag blir också lite stressad. För att i Sverige så kan det ju faktiskt vara så att det här är de dagarna vi får.
Så där, Jessica, det här är din sådana, vad kallas det för? Kris. Det här preppers. Det här att du liksom förbereder dig för kris och katastrof.
Ja, men jag tänker alltid det värsta. Jag tänker det värsta så här. Det här kan vara de enda fina sommardagarna vi får på det här året. Så nu gäller det att njuta. Så jag maxar.
Och jag tänker helt tvärtom. Igår kväll så hade vi två kompisar hemma på middag. Och då så tänkte jag, nu blir det årets första middag ute på terrassen. Årets första. Inte årets enda.
Nej, alltså... Förhoppningsvis så har jag fel, men jag gillar det. Jag gillar att liksom bli, vad ska man säga, överbevisad åt andra hållet. Att jag har utgått från det värsta och sen blir det bra. Jag tycker att det känns alltid lite bättre. Då avslutar man ju med en positiv känsla. Än att jag skulle tänka så här, nu kommer det att vara så här hela sommaren tills augusti är slut. Och så blir det inte det och då blir jag deppig och ledsen för att det inte blev så. Då går jag liksom hellre och får en positiv känsla, förstår du?
Ja, och ni har ju året, eller det blir era första sommar med trädgård. Det blir en helt ny typ av sommar.
Men det hände på en dag kan jag säga. Att alla träden i våran trädgård knoppades, fick löv och fick blommor. Jag svär, alltså blommorna kom på en natt. På en natt så var det plötsligt helt vitblommigt i hela våran trädgård. Och det är så himla mysigt och fint. Alltså man blir nästan religiös. Och då har jag ändå pollenallergi. Så att det här är ju inte den bästa tiden för mig. Det är ju inte så att jag mår tipptopp 100%. Men ändå så blir jag bara så här... Alltså, fy sjutton vad det är härligt. Att livet vaknar igen varenda vår. Varenda vår. Man blir så lyckligare.
Men det där är ju lite kluvet. För att man brukar ofta prata om så här höstdepression och vinterdepression. Jag har en person nära mig som alltid blir... Alltså så här, du vet, nästan... Ja, men typ sjukskrivningsdeppig på hösten när det blir mörkt och så vidare. Men nu har jag träffat flera personer som, och det här kluna, som blir deppiga på våren. Som blir alltså, vad är det? Jag förstår ju inte det. Jag blommar ju också upp, jag blir som en helt annan människa. Det är som att jag har något typ två eller tre personligheter som växlas. Men att, hur kan man känna sig deppig av att det blir vår?
Nej, men vet du vad, jag har också haft det där i många, många, många år. Så att jag förstår verkligen att man kan göra det. Jag tror i och för sig att min vårdepp har lite grann berott på pollenallergin. Att man känner sig så här trött och tung hela tiden. Och allt är jobbigt och man har svårt att andas. Och så här. Det påverkar ju mycket allmäntillståndet. Och när jag inte har vetat om att det har varit pollenallergi, det kom jag på bara för några år sedan, så har jag liksom gått in i något slags deppläge för att kroppen mår inte bra. Då mår man inte riktigt bra i huvudet heller. Man orkar ingenting och så här, allt blir jobbigt. Så att jag fattar ändå begreppet vårdepp. Även om just min vårdepp kanske inte har så mycket med psykologi att göra. Jag älskar ju hösten däremot. På hösten så lever jag ju också upp. Jag älskar ju också, paradoxalt nog, när löven trillar av. Alltså, jag gillar både när de blommar upp och när de trillar av. Det är konstigt det där.
Jag har precis börjat på en ny serie. Jag sa ju det förra veckan som transpodden. Ja, men jag
blev
lite
stressad. Du har ju så många att kolla på.
Ja, och nu har jag börjat på en till. Men jag kände att jag behövde en ny singelserie. En sån serie som jag kan kolla på själv. Utan att behöva så här, vänta in Hans. Alltså, de flesta serier de kollar vi på tillsammans. Och då är det ju det jobbigt. För då måste vi schemalägga så att vi båda är i fas för att liksom kunna... Ja, men typ öppna upp ett dubbelavsnitt av Handmaid's Tale. Då måste vi ändå, det är någon form av så här lite religiös stund. Men nu har jag börjat på en ny singelserie. Och den var så deppig så att jag var tvungen att dela upp det första avsnittet i två delar. För jag kände så här, nu blir det typ tryck över bröstet. Och den är verkligen så här inriktad på det här med att säsongerna bara kom och gick. Den heter, på engelska, The Rain. Och jag vet inte, det är någon så här skandinavisk produktion som handlar om att det sprids ett virus med regndropparna.
Just det, ja.
Och då är det två barn som hamnar i en bunker. Deras pappa är typ någon form av forskare och det hintas om att det kanske är han som är orsaken eller lösningen på det här virusproblemet. Det har jag inte riktigt fattat än. Men de stängs in i en bunker. Och då är ju lillebror, han kanske är 7 eller 8. Ja. Och sen så plötsligt så är han typ vad blir det då? Kanske 14. Och då har man alltså varit i den här bunkern i 6 år.
Oj.
Och jag fick så, bara jag pratar om det nu, då får jag typ lite så här rysningar. Det här med att de så här försöker så växter. De så sätter klockan på ringning varje morgon. Det finns ju inget dagsljus. Hans så stora önskan är att få se himlen, även om det bara är för 10 sekunder. Och jag satt där, då började jag typ gråta. Barn som är instängda i en bunker. Det är så sorgligt. Och då blir det så här, okej, de missar liksom 6 år i det här underjordsrummet. Gud, då blev jag deppig.
Ja gud, alltså vad läskigt. Men jag älskar såna där serier. Jag älskar ju serier om vad som händer efter apokalypsen, om du förstår.
Ja, och då har du hittat rätt i den här. Det är som Walking Dead, fast man slipper zombiesarna. Och man kan få det på danska, vilket jag älskar. Jag är uppvuxen med mordkommissionen. Innan liksom Bron och de där serierna kom, så fanns det ju en helt andra typ av danska serier, och det var ju så bra. Så nu är det danska
Brottet. Såg du Brottet?
Ja, men alla de där, och så bra med danska serier. Så nu är jag så glad igen att jag har hittat en dansk produktion igen. Så att jag ser verkligen fram emot det. Jag är 1,5 avsnitt in och jag var tvungen att pausa, för att nu tyckte jag det blev läskigt igen. När människor börjar bete sig irrationellt, människor som inte är snälla på grund av så här överlevnadsinstinkter, då blir det jobbigt igen. För då tycker jag det är så här verklighetstroget. Alltså det här med virus i regn, det är ju en sak. Men det här med hur människor beter sig, psykologin, då måste jag ta en paus. Vika lite tvätt, gå och städa lite.
Alltså jag är också superpeppad på The Rain. Jag har gått och väntat på att den ska komma på Netflix. Och nu väntar jag bara på att kasta mig över den när jag har tid. Ja. Så det är en serie som kommer att passa mig, det vet jag.
Jag rekommenderar den varmt, men jag tror att man ska nog vara lite sådär dagsljus och ha det så lite lugnt och tryggt runt omkring sig.
Du, låt mig få göra en liten update här.
Jag hoppas nu att du ska prata om BASKET.
Det är precis vad jag ska prata
om.
För det är onsdag idag. Ikväll så kommer jag att åka till Göteborg. Jag vet att jag tjatar om det här, men det här är stort för mig. Du vet, det här målet har jag haft så länge. Jag har haft det här målet så länge, att göra comeback, att igen spela matcher, åka på cup. Alltså, det är nästan så att jag inte tror att det här kan hända. Jag trodde nästan att jag var för gammal för det här, tåget hade gått, men det var jag inte. Nu ångrar jag att jag inte tog tag i basketen för 10 år sedan, när jag började tänka på det första gången. Så vad kul det vore att börja spela basket igen. Då skulle jag ha gjort det, men man kan inte ångra det man inte har gjort, det går inte. Men i alla fall, åker ikväll, spelar första matchen tidigt imorgon. Och igår så laddade jag då alltså upp med att spela en träningsmatch med mitt lag här i Stockholm.
Var du inte nervös då med tanke på att förra gången du gick så lite all in på träning, att du gjorde illa foten?
Jo, jag var det. Men jag har lärt mig lite faktiskt. Jag har lärt mig att jag kan inte satsa så hårt som jag gjorde när jag började träna i höstas. När jag trodde att kroppen fortfarande kunde prestera som att den var 20. Så att jag kör lite gumträning nu. Alltså gumspel när jag spelar basket. Jag satsar ju fortfarande hårt, men jag är lite smart, förstår du? Jag tar inte ut mig i situationer där jag inte behöver.
Men motsvarigheten i simning, det är så här tantsim, det är när man håller huvudet väldigt högt ovanför vattenytan för att man inte ska få vatten i nacken.
Ja, men lite
så. Är det
så,
den motsvarigheten fast i basket?
Nej, men man går på rutin, och jag kanske inte kör de allra värsta ruscherna, kanske inte trycker ifrån 100% i sidoförflyttningarna och sådär. Jag är lite för rädd om kroppen för att göra det. Man får acceptera så här att nu är jag på den här nivån. Men det går ändå rätt bra. Det var skitkul att spela match. Alltså, jag blev så pepp så att jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Det var så himla, himla, himla roligt! Ah! Det var också svinjobbigt. Jag stukade fingret. Jag hade glömt att man alltid stukar fingrarna när man spelar basket. Så att nu har jag ett lillfinger här som är som en tjock som en cigarr ungefär.
Men ska du tejpa den då tills nästa match?
Ja, men det måste jag nästan göra. Eller så skiter jag i det. Alltså, man är ju van när man spelar basket. Vad fan, man bara kör. Men det är lite ont, det är inte så farligt. Men du vet, jag har också så här, man kastar sig efter bollen, så jag har blåmärken på höften och något skrubbsår och lite skavsår. Lite skavanker, och det känns ändå lite skönt. Och tänk dig då hur jag kommer att vara efter att jag har spelat cup. Vi kommer ju att spela Jag tror vi kommer att spela minst 4 eller 5 matcher. Så att när jag kommer hem på söndag och ska börja repa för Vem kan slå, då kommer min kropp nog vara ganska så mör och kanske lite blå. Men oj vad pepp jag är nu. Du förstår inte, Lovisa.
Men jag bara, nu tänker jag så här, vad kallas det för en sån här, du vet, vi har pratat om de här långsideföräldrarna, de här som står och skriker på domaren under matchen, eller tränarna som är så här, lite så här aggressiva och så här, piskar upp stämningen. Det finns sådana incidenter på Gothia Cup när spelare har börjat bråka med varandra och de har skrikit så här, det kan vara rasistiska grejer eller så kan det vara en massa så här fula ord och liknande. Tänk om du möter motståndarlag där de bara: titta, där är Almenäs. Tryck till Almenäs lite extra. Tänk om du blir utsatt för någon sån här hets nu. Nej. Utpekad i laget, Jessica.
Nej, men sånt förekommer inte i basket. Basket är en schysst sport ändå. Nej, det tror jag inte.
Du vet, man tar två pekfingret och långfingret. Man liksom sätter dem i sina ögon så liksom spänner man blicken i motståndarna och bara: I'm watching you.
Nej, varför skulle någon vilja skrämma mig? Nej. Det tror jag inte. Då kommer de ju att hamna i träningspodden uthängda. Så det tror jag ingen vill.
Nummer 17 i Jönköping.
Ja, det var den där. Då tar jag reda på vad hon heter också, du vet. Hon var inte fair. Det var inte fair play där. Skamligt. Får gå så här offentlig skam... Vad heter det? Skamgång? Nej, vad heter det?
Men är det inte intressant? För jag tänker så här, kulturellt sett så är det ju så här, korpenfotboll har ju varit jättestort. Och alla gamla avdankade hockeyspelare som inte pallar satsa på hockey längre, de blir pappor och så, de kör ju hockeybockey som ju är en lite så här mjukare variant av hockey. Det är ju sån här manlig grej att man efter karriär, efter barn, med familj, gör någon form av så här lagsportsatsning. Men jag, när jag så här går igenom mitt tjejgäng och liksom mitt nätverk, det är jätteovanligt att tjejer går igång på sån här alltså lagsporter igen. Jag har några tjejkompisar, de håller på med innebandy och de är helt sålda. De är ju liksom runt 40 års ålder. Sen är det typ nästan alltid ont i vaderna och så. Men det är en annan fråga. Men just det där med att faktiskt palla göra en satsning med fasta träningstider i sporthallar runt om i kommunen och liknande. Det känns som att det har varit en sån här typisk manlig grej, att man som man med gott samvete har lämnat familjen och att kvinnorna har fått dra liksom det stora lasset. Är det här en ny trend att man kan ta upp lagidrott även som 40-åring?
Men jag hoppas det. Jag skulle i alla fall vilja inspirera till det, att fler kvinnor gör det. För det är som du säger, jag känner jättemånga män, killar som är mina kompisar eller som är tillsammans med mina kompisar eller sådär, som på något sätt i korpenform håller på med fotboll då kanske framförallt, men också lite innebandy. Många spelar ju paddel, är ju väldigt populärt nu, och det spelar man ju också med kompisar, så att det är också någon slags lagsport kan man säga. Man är ju två på varje sida om nätet, om man säger. Och jag tycker att det är synd att tjejer inte gör det. Jag vet inte varför vi inte gör det. Handlar det om det här med träningsfeminism som vi har pratat om så många gånger i den här podden? Att kvinnor inte tycker att deras träning är viktig nog? Att den liksom inte ska prioriteras för att man har massa andra grejer som vi kvinnor känner att vi borde eller bör prioritera? Som hemmet, som barnen, som... ja, en massa andra saker som då ska komma före.
Jobba lite till så att man kan matcha männen på arbetsplatsen.
Ja, men lite så. Det också. Och det tycker jag är lite tråkigt att man inte då som kvinna bara kan säga till familjen att nu har jag basketträning varje tisdag som jag har. Och då går jag på det. Det är ju precis lika naturligt som att ens man får sticka iväg och spela korpen fotboll varje lördag eftermiddag. Alltså det borde inte vara någon konstig grej. Jag vet inte om det beror på det, att vi inte tar oss tid, att vi inte prioriterar, att vi inte tycker att vi får prioritera sådana saker. Eller om det handlar om att man efter att man har fött barn kanske inte tycker att kroppen håller eller orkar, eller att den har förändrats så pass mycket att man inte kan, eller man är rädd för att läcka, eller jag vet inte vad det kan vara. Men det är ett intressant fenomen som jag inte förstår, för att det är ju, det vet ju alla, eller de flesta i alla fall som har hållit på med lagidrott, att det är så himla kul att vara en del av ett lag och samarbeta, ha någon att garva med. Alltså det är så jäkla roligt att spela i lag. Och varför skulle man inte vilja göra det bara för att man är 40? Det är ju liksom ingen grej som man tycker är kul bara när man är barn.
Ja, jag tror att jag tycker det är jätteintressant. Och jag tror att när man pratar om så här inre motivation till träning och, eller inre motivation till motion, att det faktiskt ligger någonting i det du säger, att man delar gemenskapen, att man delar att det är roligt. Vet, ja. Jag kan ju bli nästan lite deppig när jag ser folk som står på den jävla cross-trainer i gymmet och liksom så här, står och drar i de där armarna på maskinen. Och liksom, jag bara tänker så här, men du står här typ i 25 minuter, 30 minuter. Det kan ju inte vara roligt. Du kan ju inte tycka att det här ger dig någonting. Och sen så typ 30 crunches på golvet och sen går man hem från gymmet. Det kan ju inte... Jag tänker, hur kan det här upplevas som givande för dig? Men jag vet inte, det kanske är så att de här cross-trainer-tjejerna tycker att det är en fantastisk stund på dagen. I salute you, Jessica. Jag tycker du är sjukt modig.
Ja, men det är inte för sent. Och jag trodde ju också att det var det. Men det är inte det. Du vet, jag svävar ju alltid iväg. Så när jag spelar golf, nu har jag inte spelat ganska länge för att det är svårt att hinna med när man har småbarn och sådär. Och Patrik har ju precis flyttat hem och innan det så var jag ensam och så. Så att det har inte blivit så mycket golf. Men när jag spelade mer golf, det var mest när jag bodde i Norge. Då, om jag hade gått en bra runda, så kunde jag komma in och bara så här, alltså jag har verkligen talang för det här. Jag ska satsa på toren. Och då snackar vi om någon som har handicap 20. Alltså, du förstår. Jag är inte någon stjärna. Men jag får ändå så här obegripligt bra självförtroende. Så att en bra runda, jag kan känna så här, jag ska nog satsa på toren. Bara jag tränar lite så kommer jag nog kunna spela på toren, vilket är helt sinnessjukt. Men där finns det liksom ingen begränsning för mig. Så här, jag är för gammal eller varför skulle jag inte kunna det? Jag bara tänker så här, ja men det är klart att jag skulle kunna. Och nu är samma när jag spelar basket. Jag spelar alltså en träningsmatch mot ett lag som spelar i division 4 och som de flesta är i min ålder eller äldre. Och jag känner ändå så här, fan att jag inte började för 10 år sedan, då hade jag kunnat gå tillbaka till ligan. Jag kanske kan spela upp med några divisioner nu i alla fall. Nu ska jag satsa på att spela i en hög division. Och så min kille bara säger, men är det verkligen viktigt att spela i den högsta divisionen? Ska det inte vara kul? Spelar du inte för att det är kul? Jo, men... fan, jag har det fortfarande. Så seglar jag iväg liksom i någon slags drömmar som jag vägrar låta ha begränsningar. Alltså jag vägrar låta mig begränsas av ålder eller det där går inte eller du vet man kan inte. Nej, varför då? Man kan väl få drömma i alla fall. Sen om det aldrig blir så, det spelar ingen roll. Det viktiga är väl ändå att man, det tänds någon slags låga inom en. Förstår du vad jag menar med det?
Ja, men jag måste bara komma med en ganska intressant infallsvinkel. För att min yngsta son är ju 7. Han är ju 1 år yngre än din mellankille. Du har ju 3 killar och jag har ju 2 killar. Men han är född 2010. Och i våra stadsdel, då börjar de flesta som börjar spela fotboll, de börjar då när de är någonstans mellan 4 och 5 år. Då kommer vi liksom den första träningsgruppen. Och då spelar man antingen i Hammarby eller i Reimers. Men det är framförallt Hammarby som har den här liksom stora barn- och ungdomsverksamheten. Reimers är väl kanske lite mer som ett så här farmarlag. Men då pratar vi kanske om att det är 24 lag samtidigt igång som tränar på en jättestor fotbollsplan. Och då är de 5 år. Och då ville inte min lilla Baxter vara med. Han höll på med andra aktiviteter och tycker också som jag så att det är värdefullt att komma hem på eftermiddagen och chilla lite grann. Och ja, men typ ha andra intressen som inte bara har att göra med idrott. Men nu så har han då fått ett jättestort sug på fotboll och jag tror att han ville träna själv först. Jag tror att han med sin ganska så här perfektionistiska sida först ville bli jättebra på fotboll innan han kunde ta det i ett gruppsammanhang. Han ville träna på skolgården, han ville träna själv nere i parken utan, alltså med vanliga kläder. Det finns liksom bara han och pappa och brorsorna typ. Och att när han kände sig, nu är jag tillräckligt bra för att spela i lag, då ja. Som 7-åring så säger han till pappa, nu vill jag att du ska anmäla mig. Det är Reimers, de har träning klockan 6 på måndagar och sen är det match varannan vecka. Då har han liksom tagit reda på alla de här detaljerna själv. Och man ska köpa träningskläder, matchställ, det köper man på stadium. Och då, alltså han har liksom intervjuat sina kompisar för hur funkar det här då om man ska spela i det här fotbollslaget. Och då är han 7 år och då träffar jag igår, för då ville han gå ner extra och spela själv nere i våran park. På vägen hem träffar vi mamman till en av hans närmaste kompisar som inte är med och spelar fotboll. Och då frågar jag, men ska inte din kille vara med och spela i fotbollslaget? Då är det alltså 14 killar från årskursen i skolan som spelar i samma lag. Och då säger hon att, och då är alltså 7 år... Nej, han är rädd att de andra pojkarna har blivit för bra för honom nu. Så han tycker, att det är för sent att börja spela. Och,
7 år, jag får inte mage, jag blir så ledsen.
Och mitt hjärta, du vet, man pratar om så här, fröken duktig, alla de här små prestationsprinsessorna, de här tjejerna som ska så här, leverera i skolan och de håller koll på vad alla andra barn har för sig hela tiden och ska skriva finast, läsa snabbast. Du vet, bara så här väldigt avancerade som många flickor hamnar i. Men jag kan säga att de här pojkarna, de kämpar också jättemycket med att passa in, att känna att de duger. Men du vet, och jag bara, Baxter har varit med på 2 fotbollsträningar och han säger att det är jätteroligt att alla får vara med. Och första matchen då vann de med 8-0 och andra matchen förlorade de med 6-0, men de var lika glada för det. Och de turas om och stå i mål, du vet. Men jag blev så här, åh gud, han är 7 år och vågar inte vara med på fotbollen. Och så är det 14 pojkar från A, B och C-klassen som spelar i samma lag.
Men jag får ont i hjärtat. Jag får jätteont i magen av att höra det. Och det där är så tråkigt att det har blivit så att det ska vara någon slags utslagning redan i den åldern, att om du inte är tillräckligt bra, då kan du inte vara med. Att man ens ska känna det. Att man inte känner istället att det är kul att hålla på med idrott. Jag vill vara med för mina kompisar är med och vi har roligt ihop och sådär. Det är ju det handlar om. Det är verkligen, verkligen det handlar om när man är barn. Jag blev ju faktiskt inspirerad av min son när jag började, äntligen tog tag i att börja spela basket i höstas, av min son Jack som då 12 år gammal började träna handboll. Har aldrig spelat handboll i hela sitt liv. Han har spelat fotboll, eller han spelar fortfarande fotboll. Men han var såhär, jag skulle vilja börja på handboll. Han hade sagt det några månader. Och till sist så fixade Patrik så att han kunde gå till handboll. Eller gå och träna med Hammarby då, Hammarbys pojkar 05-lag. Och då går han alltså dit själv och tränar och går rätt in på den här träningen med killar som har spelat handboll sedan de var kanske 7 år gamla. Han ligger alltså 5 år efter de flesta. Och är så himla modig och gör det. Och han har ju fortsatt med det och tycker att det är jättekul och han får vara med i gänget och det är inga konstigheter. Men hur modigt är inte det när man är en 12-årig kille att börja med en ny sport? Sådär.
Ja, och då vet man ju också att en av de viktigaste framgångsfaktorerna när det gäller att bli duktig på idrott som vuxen, det är att man fortsätter hålla på med idrotten genom tonåren. Alltså i princip vilken idrott som helst kan du bli jättebra om du bara fortsätter när alla andra slutar.
Precis.
Jag vill bara lägga till där. Det här inställningen i att man är 7 år gammal och tycker att, att de andra är så duktiga, de har redan spelat så länge nu. Det ligger ju inte i... jag tycker inte att det låg i föreningens... alltså att klandra föreningen, utan det här är ju individuellt. Alltså när man känner så som person att... att vara en känsla, det är bara subjektivt. Det är ju inte en objektiv känsla att alla andra 7-åringar är mycket bättre. För jag kan säga att 7-åring är inte särskilt duktig på att spela fotboll. Men det är ju väl just den här känslan av konkurrens som är jobbig för vissa barn. Och det håller dem borta ifrån föreningsidrott eller lite. Men därför gillar jag ju parkour så mycket som Baxter håller på med också. För att de tävlar inte. Det är jättemycket progressioner och regressioner. Man provar sig fram, man klarar olika nivåer. Och de tränar ju jättemycket blandade åldersgrupper. En 12-åring och en 7-åring känner sig lika coola på samma liksom plint, typ. Och det gillar jag.
Ja, nej, men jag ville bara lägga till också att det är ju sällan som de som är bäst när de är små är de som blir bäst när de blir vuxna. Så det finns givetvis sådana som har varit jätteduktiga hela tiden. Men man kan inte veta. Alltså den som är, om man nu ska säga så om barn, men den som kanske är bland de sämsta i laget när den är 12 år kan bli den bästa till slut, den som lyckas allra bäst. För att det handlar om helt andra grejer. Och det är ingenting som man kan avgöra när man är barn. Alltså när man är barn, då ska man ha roligt. Man ska prova på massa olika idrotter. Man ska ha kul med kompisarna. Man ska idrotta för att det är skoj. Det ska inte vara på allvar, det ska inte vara prestationsångest när man är 7 år gammal. Och inte när man är 12 år heller. Det ska inte vara det. Det är för tidigt. Så tycker jag.
Apropå våran första sommarmiddag som vi åt ute på drassen igår kväll. En av de kompisarna som jag hade på middag var min kollega och vän Lena Ovegård. Som, jag måste berätta det här Jessica, för att det är så roligt hur tydligt det kan bli när man gör så här, jobbar med olika typer av teorier. Du och jag har skrivit i våran löpabok. Så har vi skrivit så här, typ, ett helt kapitel som handlar om att tävla, om att springa lopp, om att förbereda sig på lopp, att hålla på med olika typer av måltider, att räkna på vad är realistisk måltid för olika distanser och så vidare. Mm. Och det är ju jättemånga som uppskattar så här, att man vågar prata så här, competition, vilket ju blir andra änden av det här avsnittet precis nu när man pratar om att inte fokus på tävling och prestation utan att glädje, gemenskap och så vidare. Men det är så roligt för Lena, hon håller på att förbereda sig för sitt första maraton. Hon ska springa Stockholm maraton samtidigt som jag nu i juni.
Ja.
Och hon är en duktig löpare på så sätt att hon är allround tränad. Hon är dansare från början. Hon är så här som utbildad dansare, du vet, när man är så här skolad dansare. Det finns ju dansare och dansare lite grann så. Och sen stark, men har haft problem med ryggen, har haft lite problem med nacken, har haft problem med en hamstring tidigare och har liksom haft olika typer av rehabperioder och liksom backa bandet och så här, mentala utmaningar verkligen. Men nu har hon följt ett maratonprogram under ganska lång tid och då pratar vi ganska många månader, alltså genom hela vintern. Mm. Och i förrgår då, i måndags, när det här släpps på fredag, och då i måndags så var det Vårruset i Göteborg som hon var ner och sprang, för hon jobbar lite grann tillsammans med Topphälsa. Och då var hon med och sprang som någon sån här lite så här officiell coach för liksom Topphälsa och någon av samarbetspartner till dem. Och där hon då, mitt i sin maratonsatsning, med 3 veckor kvar till Stockholm maraton, persar på 5 kilometer med 2 minuter och springer 5 kilometer på typ 24 minuter. Oj. Alltså 2 minuters pers på 5 kilometer, trots att hon håller på att förbereda sig för liksom sitt livs längsta lopp. Är det inte coolt?
Jo, riktigt coolt måste jag säga.
Och
riktigt coolt.
Ja, och det är det här som är så här tydligt, för att ibland så upplever jag, när man säger så här, man blir bra på det man tränar på. Det är viktigt att vara specifik i sin satsning och så vidare. Men det är ju faktiskt så att när du är ganska ny på att följa program, när du är att du verkligen, som typ när man startar om efter en graviditet eller olika typer av sådana, när man verkligen styr upp saker och ting, styr upp träningen, ja, styr upp maten, är noggrann med innehållet på passen och så vidare, då blir man ju bättre på allting. Blir snabbare, blir uthålligare, får bättre löpsteg. Så jag är helt fascinerad. Och jag är så stolt över henne att hon har så här pallat ta sig igenom en hel vinter med ett maratonprogram. Det är ju inte jätteroligt att springa 3 gånger i veckan hela tiden med en färdig plan. Så väldigt lite utrymme för spontanitet. Men och hon själv var helt paff. Hon bara, det kändes så här ganska bra kvällen innan. Så jag tänkte att jag springer på. Och sen bara, bam, 24 minuter. Plats nummer 88 i Vårruset för en vuxen som inte är van att löpträna sedan tidigare. Men som bestämmer sig för att jag ska testa löpning det här året. Ja, det är så häftigt.
Ja, men det är supercoolt. Och det är ju också så roligt när man har de där dagarna. Du vet hur det känns när man bara känner så här, idag stämmer det. Och så bara gör det och så presterar man, får ju sån adrenalinkick, det blir ju sånt rus när man faktiskt lyckas prestera, även om man mest tränar för att det är kul, som många gör, men när man då ändå får till den då, så är det riktigt kul. Jag måste lägga in en liten brasklapp, för jag gillar ju både och det vet jag att du också gör. Alltså både det här med att man tränar för att man älskar att använda sin kropp och röra på sig och tycka att det är härligt att springa och sådär. Men det går ju inte att komma ifrån att man också, i alla fall jag, nu sa jag man, jag vill också ha någon slags prestation i det. Jag vill gärna ha prestationsmål. Jag tycker att det är häftigt när jag märker framsteg och att man liksom klarar av och prestera. Så att jag förstår den här, gud vilken häftig känsla. Vilken skön känsla att gå in i också när man ska springa lopp. Och så där, att man känner sig jäklar vad jag är bra. Snacka om att få en självförtroende boost.
Ja, och jag frågar henne hur jobbigt var det? Alltså hur jobbigt kändes det när du sprang? Hon bara, alltså vet du, det var inte så jobbigt. Jag hade kunnat ta i lite mer. Jag bara, men alltså vad är det för dagsform? Och hon sa så här, ja, nu ska jag liksom konservera känslan. Känslan av att ha tilltro, känslan av att få göra någonting med gott självförtroende. För jag tror att många som följer träningsprogram hamnar ju i de här svackorna där man tappar tilltron till programmet. Man tappar tilltron till att man hinner återhämta sig mellan passen. Det börjar liksom skava lite grann under fötterna. Man känner sig lite gnisslig i knäna. Och så är man lite deppig och så bara, ska jag ut och springa igen trots att det regnar. Och så kan man ju välja att inte springa då och skjuta upp det en dag. Eller springa och säga så här, ja men det här kommer göra skillnad på lång sikt. Ja, jag tycker att det är så himla roligt. Men vi har ju fått väldigt många frågor om just det här med formtoppning till lopp. Det är många som hör av sig om just den här sista veckan innan loppet. Jag är jättenervös, hur ska jag förbereda mig? Och det, vi har ju pratat om den hel del i träningspodden tidigare. Men kan vi inte köra en liten recap med typ de tre bästa tipsen för sista veckan innan lopp, Jessica?
Jo, men det kan vi absolut göra. Verkligen. Vill du börja?
Ja, men jag kan börja. Jag har ju en sån här tips från coachen. Jag tänker att jag får dela upp det. Tips från Lovisa och tips från coachen.
Ja.
Tips från coachen är ju att man ska våga minska träningsvolymen sista veckan innan lopp. Även om du bara ska springa ett 5 km lopp. Så våga ta bort några pass. Kanske att du kör sista passet 4 dagar innan loppet. Och att det passet så ska du faktiskt få träna på att springa lite snabbt. Och inte träna på att springa snabbt så att du blir trött, utan lite längre vila mellan intervallerna. Eller att du gör lite färre intervaller. Men just det här med att få lite snabbhet i benen, oavsett hur långt lopp du ska springa, det tror jag är jätteviktigt. Men om vi har någon tumregel, typ halvera antalet löpminuter sista veckan.
Ja, men får jag sticka in där då? För att jag tänkte säga just att det där är ju ett av mina tips också från amatören då.
Stal jag den från dig?
Ja, nu stal du den från mig. Men jag bara lägger till lite då. Jag tänkte precis säga att våga vänta in toppformen. Alltså det är ju det handlar om när man följer ett program. Man tränar ju ofta ner sig. Man kör ganska tungt, man kör ganska hårt. Precis som du säger, kroppen kan kännas sliten. Man kan börja fundera, är jag verkligen i bra form? Kommer jag att klara det här? Så här ska väl inte kroppen kännas. Jag känner mig trött i kroppen hela tiden. Det är ju då man är på väg mot toppformen. Men då måste man våga dra ner på träningsmängden som du säger. Bara göra lättare pass, träna färre pass och bara vänta in toppformen. Alltså låt vila sig i form. Det är faktiskt det man ska göra, tycker jag, sista veckan. Att träna väldigt försiktigt. För då kommer man att känna, oftast i alla fall om man har lyckats, på loppdagen och andra faktorer och sådär spelar ju in också såklart. Men då kommer man ofta att känna på loppdagen att man är i en ruskigt bra form. Att man verkligen har tryck i benen. Man känner sig pigg, man orkar hur mycket som helst. Alltså det finns ingen bättre känsla än när man lyckas pricka in toppformen. Men ska man göra det, då måste man våga vila sig in i det.
Ja, för jag kan säga att det sämsta man kan göra för själva löparformen, för hjärnan, absolut, jag fattar grejen, men för löparformen så är det sämsta du kan göra, det är att försöka köra ett pass som ska vara likt loppet. Alltså det är inte alls ovanligt att någon ska springa typ ett halvmaraton och så bara, men jag testar halvmara distansen 2 veckor innan.
Nej.
Eller typ, undrar vad jag ska ha för mål på 5 km loppet nästa helg. Jag springer 5 km det snabbaste jag kan idag så jag vet vad jag ska sikta på. Man bara, nej. Chilla.
Exakt. Våga chilla. Har du följt ett program, då är du i form. Man behöver inte testa då veckan innan eller två veckor innan loppet om man är i form. Som du säger, att springa halva bara distansen eller pröva att maxa på den distansen man ska springa. Nej, gör inte det. Spara det till loppet istället.
Exakt. Har du någon sån här formtoppningsgrej som du gör så här, som kanske inte har med löpning att göra? Har du någon sån här hemmatips och så här hemlig grej?
Oj, nu är det så länge sedan jag sprang lopp så att jag kommer ju knappt ihåg. Men mitt viktigaste tips, det är ju faktiskt det som vi pratade om precis. Att man vågar vila in toppformen. Verkligen dra ner på träningen, träna extremt lätta pass. För det viktigaste är att känna sig pigg. Har man gjort läxan, då är man stark nog att klara av det och ha konditionen att klara av det. Så det viktigaste är att benen får kännas fräscha på loppdagen. Men annars, vad har jag? Nej, men du vet, jag är ju ingen sån där... Jag tror för mig, jag ska inte gå och tänka för mycket på loppet dagarna innan. Det är i alla fall ett tips för mig personligen och sådana som kanske är som jag. För att då övertänker jag. Då går jag och börjar noja, jag övertänker. Jag börjar fundera på saker som skulle kunna hända och tänka om det här händer. Jag kan hamna lite grann i det här, du vet att det blir en självuppfyllande profetia. Att man tänker sig, men tänk om jag får löpa mage. Tänk om jag måste gå på toa hela tiden. Och gud, vad gör jag då? Så får jag lite panik och så blir jag rädd för att det ska hända. Och sen händer det. Så att,
distraherar du dig då eller?
Hur gör du för att inte tänka på det? Nej, men jag gör massa andra grejer. Du vet, det finns ju en del som är så här, jag ska springa lopp. Då tänker inte jag dricka alkohol på 3 månader. Jag kan gå ut med tjejerna en kväll och dricka 3 glas champagne och tycka att det är jättemysigt liksom. Inte dagen innan såklart.
Jo, inte 2 dagar innan heller, glas champagne dagen innan loppet.
Nej, det gör jag ju faktiskt inte. Dagen innan loppet så gör jag ju aldrig det. Men ni vet ju att jag är ju inte så där. Jag är inte så super noga med sånt. Jag tror att det är bättre att må bra och ändå försöka vara som vanligt dagarna innan lopp. Men sen kan jag ju tänka lite grann på, jag försöker ändå tänka lite grann på vad jag stoppar i mig. Försöker att inte trycka i mig så mycket godis och skit dagarna innan lopp. Försöker att äta lite mer kolhydrater än vad jag gör normalt sett, utan att på något sätt vara extrem. Det är inte så att jag går inte och kör någon så här pasta buffé dagen innan lopp. Då tycker jag bara att jag blir tung. Men så att man försöker bygga upp så att jag har ett förråd med kolhydrater som man ändå kan plocka lite grann av. Det är väl det enda jag funderar på. Och sen se till att allt är i ordning. Så gärna några dagar innan så att man slipper stressa med det. Att man bara ser till att man har tvättat kläderna man ska ha, att man lägger fram det och lite sådär. Styr upp, ordnar. Det är nog det.
Jag har ju min sån här fotnoja. Och min fotnoja har nu övergått i att jag jobbar ju extremt proaktivt med mina fötter. Jag har ju dragit den här fothistorien för länge sedan, där jag efter mitt första maraton sprang så att jag fick en bristning i en sena under foten. Det var ju liksom min stora sorg. Jag kommer inte ihåg vilket år det varit, men det måste ju ha varit typ 2011 kanske.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Vi är denna vecka sponsrade av Rusta.
Ja, och det passar ju perfekt nu när våren äntligen är här på riktigt och man börjar vara ute mer på sin balkong, i sin trädgård eller på landet.
Ja, Rusta har ju hur många grejer som helst för hemmet och dessutom till bra pris och med god kvalitet. Jag fick till exempel ett riktigt ryck häromdagen, storstädade ute på vår terrass. Vi har ju liksom... typ som en takvåning kan vi säga. Och där har jag bland annat mitt utegym. Så jag krattade, jag slängde kvistar, alltså jag gjorde så vårfint. Och då insåg jag att vi behöver piffa till det lite. Med bland annat på min lista står det nya ljusslingor, krukor och utomhuskuddar. Och allt det finns på Rusta till överraskande lågpris. I'm happy.
Ja, det låter supermysigt. Och jag ska faktiskt också åka till mitt lokala Rusta som är i Bromma Blocks. För jag är sugen på att skaffa lite nya grejer till trädgården så här inför våren. Till exempel solcellsbelysning. Det gillar jag verkligen. Det är toppen.
Du, det där har jag kan säga Hans har dille på. Alltså på landet, det lyser små lampor i buskar överallt på natten. Man kan gå ut och kissa och känna sig upplyst. Men kom ihåg att Rusta, de har träningsgrejer också. Hantlar, träningsband och sånt. Perfekt om man vill fixa ett litet utegym som inte behöver kosta skjortan. Mm-hmm.
Väldigt smart. Nu blev jag riktigt sugen, Lovisa, på att göra som du. Ta tag i våren, gör lite fint hemma.
Ja, gör det, Jessica. Och vi tipsar våra lyssnare om att göra samma sak.
Japp, kolla in rusta.com för där finns det massa grejer. Men framförallt så kanske du bara ska besöka ett Rusta-varuhus och få inspiration där till att fixa ditt hem inför våren. Vi säger stort tack till Rusta.
Tack, Rusta.
12. Jag hade sprungit mitt första maraton i alla fall. Men då, jag blev ju som en nöje med mina fötter. Jag blev nöje att jag skulle få ont i senorna i fötterna. Jag blev nöje över blånaglar. För att när jag upplevde att jag blev så extremt hämmad, inte bara i träningen utan också i så här vardagen i livet när jag hade ont i foten. Så jag blev mycket bättre på att ta hand om mina fötter. Så ett sånt här tips som jag alltid delar med mig, för att folk tittar på mina fötter när jag går så här i flipflops eller liknande. Och så säger man, men gud, så här, det syns ju inte att du håller på att springa maraton. Jag bara, nej, så här, jättemallig. Inte en blå nagel, inga blåsor, inga skavanker, ingenting. Och mitt tips, det är ju fotvård. Alltså att gå på typ salong eller någonting. Få permanent lack. Få någon som gör fotbad, filar, smörjer, masserar. Alltså går igenom där. Och faktiskt att man gör det regelbundet. Nu gör jag det en gång i månaden under hela året. Det har liksom blivit min grej. Men man kan ju faktiskt göra det inför säsongen, och nu har jag bokat så att jag gör min sista fotbehandling på onsdagen och jag springer lopp på lördagen, mitt maraton. Så då kommer jag
ha... Det är din grej som du kör alltså?
Ja, ja, men det är väl så Stefan Holm och han håller på att dra i sitt linne. Ja, det här, jaha, så det här är liksom inte. Det här är liksom för mig så här en riktig placebo grej att jag känner nu är fötterna loppredo. Permanent lack, och att de, då blir de så här stenhårda naglarna så att man inte kan få, och de är lagom långa så att man inte kan få de här blå naglarna som jag annars har fått flera gånger, och det är så tråkigt också, dels att det är fult och jag är lite nojig med att det ska vara fint, men också att det är så jädra irriterande när det gör ont i fötterna. Ja. Så fotvård och permanent lack, det är ett av mina verkligen så här tips från Lovisa och från coachen.
Väldigt bra. Har du något mer?
Ja, till skillnad från dig, du och jag är ju inte överens. Jag kör ju på pizzauppladdning. Den
du,
bästa
du kör på
pizzan,
pizzauppladdning alltså.
Ja, den bästa pizzan på året, det är den som är kvällen innan ett lopp. Ja, men då nej, måste man hinna bajsa innan starten
ja,
går.
Ja, exakt. Det är det där som är problemet tycker jag när man trycker i sig för mycket kolhydrater. Det sätter ju ofta igång magen och då kan jag få panik om man inte har hunnit liksom. Så jag gör så här, jag går ju alltid upp minst 3 timmar innan loppstart, alltså minst, och äter frukost. Så att om loppet startar 6 på morgonen, jag har sprungit många maraton som börjar 6, då går jag upp 3 på natten, det här är inte ens ett skämt, och äter frukost för att magen ska hinna komma igång, för att man ska hinna gå på toaletten och bajsa. För att det är det värsta jag vet, på träningspass ibland när det händer, då man bara känner sig, fan, jag måste gå på toaletten. Vad ska jag göra? Och att det ska hända i lopp, det är en sån mardröm så jag vet inte vad jag ska ta vägen.
Men om du skulle springa ett 5-kilometers lopp som typ där starten går 6 på kvällen då? Skulle du preppa för ett 5-kilometers lopp?
Svårt att säga. Nu har jag ju inte gjort det. Maratonstarterna går ju nästan alltid tid på morgonen för att man ofta springer på ställen där det är varmt och man ska försöka hinna springa innan solen blir som hetast. Hur skulle jag preppa för det? Då skulle jag nog också äta ganska långt i förväg. För jag tror att det är samma där. Att det som ska ut, det måste hinna komma ut. Och ofta när man har ätit så tar det ju en stund innan det liksom sätter fart på magen och så. Men jag tror faktiskt, om jag skulle springa ett lopp som gick 6 på kvällen, då tror jag att jag skulle försöka få en liten, liten napp på eftermiddagen också. Det, så tror jag att jag skulle ladda. Men ganska långt innan loppet, så att man inte är så där sömnseg som man kan bli om man har sovit... sovit på dagen.
För jag tänker Vårruset till exempel, som ju är ett så här turnerande lopp, så det är väl typ att de åker runt från stad till stad, och sen är det liksom under flera veckor så är det ett Vårrus varje gång. Är det inte Marie Serneholt, våran favorite girl, som är någon form av så här konferencier för det loppet nu?
Jo, men det tror jag.
Gravid med tvillingar.
Själv, för hon är gravid med tvillingar, som sagt.
Helt galet. Men jag tänker så här, när jag själv har sprungit Vårruset, jag tycker det är jätteroligt att springa Vårruset, men det är kanske lite i det trångaste, heter det trängsta laget för
mig. Trängsta laget, ja.
Men jag har ju tyckt att det var lite jobbigt, för att först jobba en hel dag, jobba. Och sen så typ ta tunnelbanan med jättemycket folk, kanske missat ett mellis på eftermiddagen, och sen blir det stressigt att leta upp sitt så här, tjejgäng om man ska mötas någonstans, och jättemycket folk. Och så blir allting lite snurrigt. Så jag själv har inte gjort några sådana här superlopp på Vårruset. Både på grund av trängseln, men jag känner såhär, gud vad svajig min dag blir. Jämfört med om jag ska springa ett 5 km lopp som startar klockan 8 eller 18 en lördag eller en söndag. Där man faktiskt hinner så här, på något sätt styra upp dagen. Ett 5 km lopp tycker jag att det är svårt att... kompromissa, så att ta ledigt halvdag för att ligga och sova en stund på eftermiddagen. Nah, jag vet inte.
Det gör inte du. Du kör på som vanligt då?
Ja, men jag tror inte att jag sprungit mina snabbaste 5 km tider på Vårruset faktiskt.
Nej, men du kanske har rätt i det. Det kanske inte är någonting man ändå skulle så här superladda för. Jag vet inte. Jag kan ändå inte ta lätt på att springa lopp. Det är det som är mitt problem. Jag kan inte bara säga, ja, idag är jag på jobbet och ikväll ska jag springa ett lopp. Det funkar inte för mig. Det är nog därför jag inte springer de här lite kortare loppen, tror jag. För det är så himla mycket så här pirr i magen uppladdning innan på något sätt.
Jag har en lyssnarfråga som har med ett helt annat ämne som jag kom på att jag måste ta upp. Så ja, får jag lämna löpartemat?
Ja, men absolut, ja, om jag, du tycker vi var färdiga där. Men det var vi, va?
Ja, men jag kör på. För det här är en fråga som jag känner så att jag brinner lite extra för. Och när man brinner för någonting, då är det oftast roligt att lyssna på. Så du och din basket, B-A-S-K-E-T.
Ja, precis.
Hej, jag har en fråga till podden om diastas. Efter min graviditet har magmusklerna gått ihop fint, och de gjorde det ganska snabbt. Men nu, ett år efter förlossningen, så tycker jag att magen putar mer än innan jag var gravid och är lösare. Men om jag spänner magen så blir den ganska platt. Hur påverkas stunsen i musklerna av en graviditet? Att träna aktiveringsövningar, är det bara för att minska diastasen, eller är det också för att tajta till magen? Förutsatt att jag har bra kontroll, ska jag träna de yttre magmusklerna för att få en stark mage, eller bör jag bara fokusera på de inre kormusklerna? Tacksam för era tankar om min mammamage, från Carolina. Och jag kände så här, det här är så vanlig fråga, och det är så viktigt, för att många är ju så fokuserade på just det här med delningen mellan dina magmuskler. Kommer du ihåg, Jessica, när jag mätte mellan dina... Mellan, det var ju när vi höll på och signerade stora träningsboken för gravida. Fast ja, då var ju du inte gravid längre. Men när vi signerade dem som vi skulle skicka ut till alla våra lyssnare som hade köpt boken, då var jag inne och grävde mellan dina magmuskler.
Ja, då sa ju du till mig att det var inget fel på mina magmuskler där. De var inte speciellt delade. Och musklerna fanns där, de var bara inbäddade i lite mycket fett.
Ja, men exakt. Och det här är det knepiga. För att mäta en diastas eller delningen mellan magmusklerna, det är ganska enkelt. Alltså, jag hade en av mina klienter, mina PT-klienter, live. Jag träffade henne igår och då var hennes bebis 14 dagar. Och då har hon... alltså ett och ett halvt finger mellan sina magmuskler. Alltså på 14 dagar så har de gått ihop helt.
Oj, det är ju helt otroligt ju.
Ja, och det här var hennes tredje barn. Och då är det så roligt för vi har tränat ihop i 6 år. Så jag har ju liksom gått igenom. Jag har fått vara med under det här blir ju min tredje postgravida fas med henne. Och snacka om att periodisera träningen, att det blir olika fokus. Men då vet jag att när hennes förra bebis var 2 veckor, då fick jag in en hel hand emellan hennes magmuskler när vi testade.
Oj.
Och det är det som är intressant, att när man håller på och gör såna här mätningar och tester och känner på magen, att det är alltid bra om det är samma person som gör det. För att det här, det handlar ju mycket om så här, om händer och att känna. Så jag i hennes fall inte orolig över att magmusklerna inte kommer gå ihop ordentligt även när man inte liksom gör aktivering. För oftast när man känner på magmusklerna, man kan känna på 2 olika sätt. Antingen är man helt avslappnad och har man lite underhudsfett på magen, då brukar man se till och med vart magmusklerna delar sig någonstans. De flesta mammamagar, de har ju ganska mycket underhudsfett och då kan det vara ganska svårt att se i avslappnat läge vart magmusklerna ligger någonstans. Så när man spänner, då kan man börja gräva och då hittar man liksom själva muskelspolen, själva diastasen. Men det många glömmer, och framförallt träningstjejer, det är ju att magmusklerna inte bara delar sig när man är gravid, utan att de tänds och töjs ut åt alla håll, alla lager. Och många är så fokuserade på att man ska liksom få ihop diastasen, att man inte ska ha någon delning. Men magen är fortfarande jätterund. Och så fort man spänner hårt, då blir den platt. För då använder man sig av de yttre magmusklerna. Och det är då många tror att de antingen är glutenintoleranta. Eller att de tror att de är, nu sätter jag fingrarna i luften, men tjocka. Alltså att man tror att det är så att man äter för att man har jättemycket fett. Och så ska man banta. Men alltså, hallå. Du behöver träna på... alltså att dels behöver magmusklerna få tid på sig att dra ihop sig, men efter ett år då kommer de nog inte dra ihop sig med automatiskt längre. Alltså upp till ett år då kan vi se liksom att kroppen läker och fixar ordning mycket själv, men sen kommer man behöva träna. Men det är många som missar att, för det första är det jättesvårt att koppla isär de här inre magmusklerna och de yttre magmusklerna. De vill hjälpas åt. Framförallt så vill de yttre magmusklerna hjälpas åt med de inre magmusklerna. De inre magmusklerna, de är ganska så lata. Men det är många som har blivit rädda de senaste åren för att det har blivit så trendigt att prata om mammamage, eller att man pratar om förlossningsskador. Man pratar om liksom risker med att träna trots att magen kanske inte är helt återställd efter en graviditet. Men vi vet att träning är en jätteviktig del av att återfå, så här, när man säger funktion i bålen. Och jag tycker inte att man ska vara rädd för att träna upp även de yttre magmusklerna för att få bättre stöd inifrån. Alltså en starkare bål, och då pratar jag som en cylinder, alltså bältet runt hela magen, hela bålen, typ som ett morgonrocksskärp. Men och, alltså som en typ en cylinder, en tunna.
Ja.
Ju mer muskler du får kring hela bålen, desto bättre stöd, desto starkare blir du i hela bålen. Och jag möter ofta tjejer som jag upplever som ganska klena, och då menar jag med klena att man kanske är lite så här konkav, alltså att man är lite så här, bröstkorgen är lite nästan så inåtbuktande, man har inte särskilt mycket muskler någonstans på kroppen, och så säger man, ah, titta på min mage, den putar, är det något fel på min mage, hur ska jag träna för att få bort putet? Ja, alltså du behöver bygga muskelmassa över hela kroppen. Och det är det som jag tycker är jätteviktigt när vi pratar om en postgravid mage som inte är postgravid längre för att det har gått mer än 12 månader. Då måste vi träna hela bålen. Och jag tycker inte man ska vara rädd för att träna de yttre magmusklerna parallellt med de inre. Och det här var ju det som du och jag pratade om, Jessica. Kommer du ihåg när jag pratade om fettet på magen?
Ja, eller vad är det du tänker på?
Jo, att om man känner så här på det som kallas för underhudsfett, det är det fettet som är under huden innan muskeln kommer. Att man kan räkna med att man antagligen har lika mycket fett på insidan av magmusklerna. Alltså att lika mycket fett som du har på utsidan av musklerna har du på insidan, vilket innebär att även trycket inifrån med där fettet är faktiskt påverkar musklerna. Alltså omkretsen på magen eller hur mycket magen putar. Magen kan puta av att det finns mat i magsäcken, av att man är trött i magen eller bålen, av att man faktiskt har saker som trycker ut. Och man skulle nästan kunna säga att det normala för någon som har för ett barn för ett år sedan, eller snarare det normala för någon som är mamma, det är att magen putar lite. Alltså, sen finns det ju extremfall där folk ser helt ser ut som att de precis innan, eller till och med att man har en mer muskulös mage efteråt än man hade innan, typ jag. Men det är ju inte normen. Men det är oftast det som lyfts fram, att man ska så här återställa magen som det var innan. Men det normala, det är ju att magen inte ser likadan ut, att den putar lite mer, att navens utseende påverkas lite. Det är normen. Men många tror ju att det är onormalt.
Men det här, jag blir så irriterad på detta nu. Därför att varför ska vi gå runt och tro att magar ska gå inåt? Nu, vi måste sluta tro det nu. Och även om vi hade det när vi var 20, har man fött ett barn eller två barn eller tre barn eller fler, då kommer magen med största sannolikhet inte att gå inåt. Och det är en normal kvinnomage. En normal kvinnomage pekar oftast lite utåt. Den står ut lite. Den ser annorlunda ut än vad den gjorde när man var 18-19 och inte hade fött några barn. Alltså, vi får sluta tro att normen är att man ska ha en 19-årig platt inåtgående mage. Och oftast är inte ens 19-åriga magar inåtgående. Det man ser i medier, tidningar, sociala medier, det är inte det normala. Fan, att man ska behöva säga det. Alltså, bara häromdagen var jag på någon fest på ABBA-museet. Då hade jag alltså på mig en klänning som var helt rak. En klänning som inte är vad ska man säga? Den är inte figursydd, liksom. Den sitter inte tajt som ett ålskinn. Den var helt rak. En jättefin
lite klänning. Lite trendig sådär skulle jag säga. Jag som inte kan trender.
Trendigt. Men varför tycker då till exempel en skvallertidning att den har rätt att fråga så här: jag läste i Expressen att du inte har stängt dörren för ett till barn. Är det på gång kanske? Nej. Ser det ut så? Nej, men nej. Alltså, att man har på sig en lös klänning, det behöver inte betyda att man vill dölja att man är gravid. Till och med en bekant till mig frågar så här: när är det dags?
Nej.
Vadå? Ja, ska det bli ett barn till? Nej. Inga barn på gång här. Och så här, jag tycker inte att jag ser tjock ut. Jag har en klänning på mig som är lite lös. Det behöver inte betyda att man ska dölja en babymage. Om man har en mage som putar lite, det betyder inte att man är gravid. Det är en normal kvinnomage. Folk får fan ta och skärpa sig nu. Jag håller på att bli tokig. Och det här är ju att vi kvinnor också tror att det är inte en normal mage. Det är därför alla de här frågorna kommer. Det är därför jag själv står och tittar mig i spegeln och tänker så här: min mage putar, jag ser gravid ut. Nej, du ser inte gravid ut. Det där är normal jävla mage. Alltså,
jag har ett extremfall på det där som fenomen. Du känns det som att Linda Lindorff är så återkommande tema i träningspodden.
Ja, du är besatt av Linda Lindorff. Du är besatt av Linda Lindorff.
Nej, men jag var tvungen att kolla upp. Jag följer inte. Jag tror inte att jag följer henne på Instagram. Nej, det gör jag inte. Jag följer inte henne på Instagram. Hon har ändå så här 78 000 följare, så att hon är stor på Instagram. Men jag fick faktiskt skickat till mig filmer från, alltså inte från Linda. Jag vet ingenting om Lindas träning förutom det som jag kan se i sociala medier. Hon är ju, för det första är hon ju alltså smal, väldigt lite underhudsfett, väldigt lite. Och sen har hon har ju muskler också, så att det är inte bara mager, utan det finns, alltså det är ju med min PT, med mitt PT-språk, vilket det innebär inte att man lägger så mycket värdering i personen, utan man tittar väldigt mycket på kroppen. Men, och vi säger så här, ser jävligt vältränad ut. Mm. Och sen lägger hon ju upp så här regelbundet fantastiska träningsbilder, och det, jag tycker att sånt är väldigt inspirerande. Men sen i vintras så la hon upp en hel del filmer då. Det var de som jag fick skickade till mig när hon vinterbadar.
Mm. Okej. Okay.
Och då skickar folk de filmerna till mig för att, eller för att, nu ska jag inte säga, för det vet jag inte riktigt exakt. Men i den här liksom extremt deffade kroppen så måste det ju finnas plats för lite tarmar, det måste finnas plats för en livmoder, för en magsäck, för lever, för njur. Det måste ju finnas plats för alla organen. Och då skickar folk de här filmerna till mig när hon inte badar och vill på något sätt undrar, så är det något fel på Lindas mage för att den putar? Eller så här också. Min kropp ser ut som Lindas. Hur ska jag träna för att få magen att den inte ska puta så mycket? Och jag tittar på de här filmerna och de här bilderna och så jag bara tänker så här, men vad har folk för förväntningar på att våra inre organ ska liksom, kan de inte bara få vara där inne? Och jag tänker också, ja, anledningen till att magen inte är konkav, alltså inåtbuktande, det är ju för att resten av kroppen är så liten, så det är ju snarare så att det är en jävligt liten bröstkorg, det är jättesmala höfter, alltså det blir så här skeva proportioner. Och om det är en person då, en av de mest så här atletiska kropparna, om man nu ska sätta någon stämpel på det, att den så här på något sätt blir att peka finger på att har hon tränat fel som har en sån mage. Jag bara, herregud, den här magen är ju liksom, det finns inte ett uns underhudsfett. Hur kan du ens leta fel på den kroppen? Och jag ska vara ärlig, jag bemötte inte, jag har inte svarat. Så är det någon av mina lyssnare som har skickat in den, så kan ni förstå att jag orkade inte ens svara, för jag tycker det är så konstigt att även en sån extremt deffad kropp med så jättelite underhudsfett ska utsättas för en sån typ av granskning där man negativt letar fel och ska peka på så här att det skulle vara något problem med att magen är precis så liten så att det ska få plats organ. Alltså det är så...
Nej, men vet du vad, jag blir så matt av det här. Jag blir så matt, och jag är själv en i mängden som har också komplex för magen. Tycker att det är jobbigt att den putar ut. Undrar varför går inte min mage inåt. Och jag blir så ledsen över att vi har blivit matade med det här hela tiden, så att vi tror att det ska vara så även när vi är vuxna människor. Alltså som är i 40-årsåldern, man tror fortfarande att en mage ska se ut så. Och att folk då undrar om det är något fel på Linda Lindholms mage, det får mig undra, vad är det för fel på detta samhälle? Det är det som jag tänker. Det här är tragiskt.
Men du vet ju vad mitt ideal är, Jessica.
Ja, du vill ju ha stora magmuskler.
Ja, jag vill ju ha en konvex mage. Jag vill ju att mina magmuskler ska vara så stora att de putar. Att de liksom syns genom tröjan. När det liksom är magmuskel ovanför troskanten på sidorna. Ah, det är typ mitt mål. Det är så här abs goal. Nej, men du förstår. Så det är därför jag också kan så här skämta och känna att jag kan ta det här lite med nypa salt. Men tänk om man är en PT själv som tror och tänker att den ska, så här, att den ska sträva efter att vara konkav.
Ja, jag tycker att det är hemskt alltså. Jag tycker att det är hemskt. Och som du säger så här, kan våra organ få plats in i kroppen? Eller ska vi gå tillbaka till korsett-tiden på 1700-talet när man skulle snöra sig så hårt att man tryckte in de där organen för att ingenting skulle synas? Alltså, är det värt? Är det värt verkligen?
Ja, det vill vi värt. Inte gå tillbaka till. Det är livskvalitet, Jessica.
Att ha en inåtgående mage och gå och snöra sig med korsett som man inte kan andas.
Då blir man lycklig.
operera bort reben kanske så att man ser ännu tunnare ut på överkroppen. Alltså nej, nej, det här, vi måste skärpa oss allihopa. Vi måste skärpa oss på det här.
Ja, men ni märker, jag brinner ju för såna här frågor och jag hjälper gärna till, men alltså fasen, det måste finnas någon form av relation mellan vilka krav vi ställer på kroppen och vad den kan leverera. Och jag tänker så här att när vi pratar om ideal, ja men vad fan, att ha ett ideal att magen ska vara konkav, alltså nej. Nej, jag orkar inte det.
Nej, det är ett tråkigt ideal. Och kan man bara sluta spekulera i om folk är gravida för att magen putar utåt och inte går inåt. Alltså, jag kan svära på att 90% av alla magar putar utåt vid någon tidpunkt under dagen. Eller alltid. Alltså, ofta när man när magen liksom inte gör det, då går man ju och drar in magen. När man står på bild och det ser ut som magen går inåt, då drar man ju oftast in magen. Det är väldigt få magar som ser ut så i vanliga fall. Ja, men lite så. Ah, det är tramsigt. Vi måste komma bort från det där. Oh.
Det är ju det som är så roligt när snubbar lägger upp så här före- och efterbilder, så är det typ så här 5 minuter emellan. Där de liksom står med en öl i handen, släpper ut buken så det ser ut som det som vi kallar så här för ölmage. Dålig hållning, slapp i hakan. Och sen så tar en ny bild med lite nytt ljus eller ett filter på och bara håller in magen, blåser upp bröstkorgen lite grann och så håller den en proteinshake i handen istället och bara this is my 3 months challenge result, please double tap for like. Man bara, nej, det är inte. Men det är lite bara på skämt. Men jag tycker att det där är väldigt roligt. Men just det, jag kommer ihåg förra året, jag tror att även förra året så hade jag någon sån här lite mantra att släpp låren fria, som ju liksom hänger ihop mycket med det med att många kvinnor som tränar i tights, även när jag har varit på så här träningsresor på så här riktigt varma länder, så kommer tjejerna i fotlånga svarta träningstights för att man inte tycker att man är tillräckligt smal för att få träna i hotpants eller i cykelbyxor eller i shorts. Och jag bara ser så här, de håller på att svettas ihjäl. Vissa av dem har ju till och med så här långärmade tröjor för att man tycker att armarna fladdrar för mycket. Och du vet, det är så mycket hang-up, så mycket nojor, så mycket såna här tics och ovanor som tar så mycket fokus från själva kärnan, nämligen att tycka att det är roligt att träna. Och det är väl ändå så här, ja men det kan vara människor som är så här 45, 46, upp till 50, 55. Alltså människor som har ändå gått igenom ett helt liv. Som på något sätt tänker jag så här, borde inte man ha fått distans i saker och ting under livet? Man tänker så här att man blir äldre, man blir visare, man får distans, man får perspektiv. Men nej, man är så här 50 bast och bara tycker så här, nej men det är helt realistiskt att träna i hel långa svarta tights när det är 30 grader varmt. Absolut lämpligt.
Nej, ja, men det är sorgligt. Det är faktiskt sorgligt att det ska vara så. Och att man ska behöva ens tänka på såna grejer. Hur ser min kropp ut nu när jag tränar? Alltså, kommer det att välla ut någonting nu när jag tar i? Måste jag springa på ett speciellt sätt eller träna på ett speciellt sätt för att kroppen ska se bra ut? Det är så sorgligt, Lovisa, att vi är där fortfarande.
Jag har en till lyssnarfråga.
Kör, vi hinner en till, sen måste jag gå.
Ja, och jag ska också berätta om vad jag ska göra idag, för jag måste också gå. Det är alltid du som ska springa iväg, men jag ska också springa iväg den här gången. Jag har nu är vi intima i träningspodden den här veckan, men jag har en underklädeslyssnarfråga. Hej, jag har ett önskemål om ni kan ta upp en fråga i podden. Nu kommer ju alla tävlingar runt knuten och tjejer, kvinnor springer som allra mest. Något som man, kvinna, alltså roligt, något som man, kvinna, oftast glömmer bort är underkläder, trosor. Kan ni tipsa om era bästa för att undvika skavsår? Jag är ju queen av skavsår mellan låren, alltså. Jag har ju fått större lår i vinter, Jessica. Det vet ju, vi har ju pratat om det, att jag bytte ut hela jeansgarderoben. Men konsekvensen av mina nya knäböjslår, det är ju att de nu mera ligger och leker med varandra under löpningen. Och Hans frågade mig häromdagen, du Lovisa, vad är det som har hänt mellan låren?
Vad har du gjort?
Då hade jag sådana här, det hade blivit som, jag tänkte inte på det, jag kände det inte i duschen, men det måste ha varit när jag hade sprungit mitt monster långpass förra veckan. Alltså det var som att det hade blivit skrubbsår. Det var som att det hade tagit sandpapper och liksom gnuggat insidan på låret. Och Hans var helt orolig. Det kan väl inte ha ihop med mig?
Vadå? Att han skulle ha gjort det, menade han? Eller vadå?
Ja.
Han var oj, 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 oj. Nu har det gått lite väl hett till här i sängkammaren.
Och först tänkte jag så här, gud, nu nappar jag. Jag tar den, jag tar den. Och så kände jag så här, nej gud, vad elakt. Men ibland så kan det bli lite svettigt och så där. Men jag fick verkligen, det såg ut som så här skrubbsår på insidan låret. Jag vet inte var det kom från. Jag tror att jag hade en lite dålig dag. Även dålig dag när det gällde skavsårsfaktorn. Men jag är ju sån som springer gärna utan trosor. Just för att inte få skavsår. Eller så väljer jag shorts som har en liten inbyggd trosa eller inbyggda hotpants. Hur gör du med trosor när du ska springa?
Springer du utan trosor? Du måste skämta med mig.
Nej, men jag har inte så mycket som fladdrar där uppe.
Nej, men fladdrar, men jag tänker att det kommer ju liksom ut saker.
Fladdrar emot vinden. Vagina,
lite så.
Ja, ja, men det är bara att tvätta.
Då tvättar du hellre tightsen varje gång.
Ja, men gud, det måste jag. Jag svettas så mycket så jag kan inte använda träningsunderdelar. Jag kan inte använda några av mina träningskläder två gånger. Absolut inte. Jag luktar och jag svettas.
Ja, alltså jag kan ju inte använda sport-BH:n två gånger och inte linnen och tröjor och sånt, för de luktar svett då. Och strumpor såklart. Men tightsen brukar inte jag tvätta varje gång. De tvättar jag kanske efter tre användningar.
Men får du inte rövsvett?
Ja, lite grann, men inte så att jag brukar också lukta på dem. Så här, hur luktar de? De luktar bra, de kan träna i en gång till. Tänker att det är onödigt att hålla på att tvätta hela tiden, de blir också så urtvättade. Det är samma med jeans och sånt här, jeans tvättar jag ju nästan aldrig. För att det sliter så mycket på kläderna, tycker jag, att tvätta dem för mycket. Men,
och jeans kan jag inte vara utan trosor. Gud, jag har ju alldeles för tajta jeans.
Nej, men jag vet. För det är många som jag säger, nej, men många som kör så här utan trosor, tjejer som kör utan trosor, jag fattar inte. Eller du vet, när man har så här klänningar som, nej, men jag måste gå utan trosor. Jag bara, utan trosor? Alltså, det är inte, kommer inte på fråga. Tänk om det skulle bara rinna något ner för benen. Eller du vet, man får en blöt fläck när man har suttit bara för att man har fått flytningar eller vad det nu kan vara. Nej, men aldrig att jag skulle gå utan trosor. Det finns inte på kartan. När jag tränar då, jag har alltid trosor. Men jag tycker faktiskt om att träna med stringtrosor. Jag gillar det. Jag gillar ju inte, det här är också väldigt estetiskt, men jag tycker inte om när det blir fula ränder under träningstightsen.
Alltså, nej, det gillar inte jag heller.
Man ser troskanten, det tycker jag inte alls om. Då känner jag mig inte alls bekväm. Då går jag bara och drar i det hela tiden, så det förstör bara min träning. Jag gillar inte att träna i så här hotpants gillar inte jag överhuvudtaget. Det tycker jag inte känns skönt. Stringtrosor tycker jag är jättebra. Jag får aldrig skavsår av stringtrosor. Då är det liksom inget som skaver ner på låren eller så. Däremot så vill jag gärna ha bomullsstringtrosor. Det tycker jag är ju det bästa när man tränar.
Hur identifierar du det? Alltså, hur känns bomullstyg?
Nej, men jag tycker att bomull känns liksom...
Alltså, det är typ vanligt tyg. Som är lite stretchigt typ. Är det bomulls?
Ja, men jag har köpt en så här 10-pack bomullstrosor på Benetton. För alltså, jag överdriver inte om jag har sett det här 20 år sedan kanske. Nästan. Jag tränar fortfarande i dem. Alltså, det är de bästa, skönaste trosorna jag haft. De är inte så, sitter inte åt så mycket så att det skaver och gräver in någonstans. De är bara så här sköna. Sen säger många så här, bomullstrosor blir så blöta när man tränar. Ja, men kanske. Men de åker ändå i tvätten direkt efter. Så det spelar ingen roll, tycker jag. Sen tycker jag att det blir så instängt att träna i syntetmaterial. Att det kan bli lite svampfeeling, om du förstår vad jag menar.
Ja, men jag fick värsta minnesflashen nu. En minnesflash där du är huvudroll. Jag måste ta den. Apropå Va? Trosor. Ja, men det här har jag glömt bort.
Berätta. Har jag också glömt det? För mitt minne är ju så dåligt, så det har jag helt säkert gjort.
Ja, det kan du ha gjort. En av de första gångerna när vi skulle jobba ihop, när vi skulle fota. Det måste ju vara så att vi skulle fota löparboken. Det var den här gången när du bytte om helt naken uppe på Västerbron. Och... alla snälla snubbar som kom med sina snabba cyklar i nedförsbacken höll på att ramla av styret, fram bromsa och bara, nej, och så vände de sig om samtidigt bara, var det Jessica Almenäs jag såg naken på Västerbron precis?
Var det hennes rumpa?
Men, och då, alltså jag kallar mig inte själv för pryd, men innan dess hade jag ändå varit lite så här, okej, jag har alltid kunnat amma utomhus och så, inte det, men det var ändå så här att när jag såg att du bara, jag jobbar som fotomodell. Det är här, det är bara av med kläderna och så på med nya outfit och så vidare. Och jag kan så här, typ skriva upp i min så här, learning to be a model bok så här, okej, var inte pryd när byta om. Det går åt massa tid om man ska springa och leta efter något litet hörn att byta om i utan att synas. Okej. Men då berättade du för mig, och det här är så här, typ så här stora syster grejen. Då hade du ett par hudfärgade trosor som var utan sömmar. Som finns både med string och utan string, som är såna vanliga briefs-modellen. Jag tror att du redan då gav mig tipset att de fanns på Victoria's Secret. Men det kan också vara så att jag så här, började sätta mig och googla upp det här. Så jag gick och köpte, och köper fortfarande, typ 10 sådana åt gången varje gång jag är på en Victoria's Secret. Sömlösa, hudfärgade trosor som man då kan ha typ när som helst. Och de funkar faktiskt jättebra att springa i. Utan söm. Det är det som är grejen. Men kommer du ihåg det här stora systertipset, Jessica?
Ja, men det kommer jag faktiskt ihåg nu när du säger det. Och de där trosorna har jag alltid under såna här kläder. Du vet, när andra tjejer säger att man måste vara naken under den här klänningen. Då har jag alltid såna trosor, för de syns inte. Och när man jobbar så... Det är som en oskriven regel att man kommer alltid i hudfärgade underkläder. Och helst ska man ha trosor utan sömmar, för att man ska kunna ha vita kläder eller lite genomskinliga kläder utan att underkläderna ska synas under. Så att, det har jag alltid när jag jobbar, när jag gör tv och sådär. När man inte vet riktigt vad man ska ha på sig för kläder och sånt. Och när man gör plåtigar.
Snacka om tips från coachen, modellcoachen.
Ja. Men de är ju oftast inte i bomull, utan de ska ju helst vara i sånt här tunt...
glansigt typ.
Ja, men typ. Väldigt tunt, nästan lite glansigt material. Jag vet inte vad det är för material. Jag har svårt att förklara. Men mina absolut bästa sådana trosor... Jag har ju några från Victoria's Secret också. Men de bästa jag har, de är faktiskt från Intimissimi. Det är ett italienskt märke. Jag vet inte om det finns i Sverige. Jag tror inte det.
Men seamless är ju faktiskt grejen när man pratar om den typen av trosor. Seamless är ju bra, att det inte finns en söm i grenen. För jag tänker, när du pratar bomullstrosor, då tänker jag att det blir så här för brett och för mycket tyg. Verkligen, nu pratar vi om i skrevet. Att det därför det knögglar sig, att man får skavsår.
Ja, men nu har jag bara när jag tränar har jag bara en liten bomullsstring liksom.
Ja, det här blir verkligen det breda avsnittet av träningspodden.
Jag kommer inte ens ihåg vart vi började.
Det var en lyssnarfråga nu, men innan det så har det varit både 7-årings perfektionistkänsla i att våga vara med i fotbollslaget.
Ja, det blev brett, men det är ju lite så det ska vara i den här podden. Man ska ju aldrig riktigt veta vad man får.
Det är som en liten kinderägg.
Ja, faktiskt.
Men du är ju alltid liksom Mrs. Business som måste springa iväg när vi har poddat klart. Men jag vill bara säga, jag har ju världens roligaste dygn framför mig. När det här poddavsnittet släpps, och det är det som är så roligt, nu kan jag ju prata om det här. Då har jag varit på en 24-timmars kryssning à la möhipp. Tillsammans med min bästa kompis Caroline som ska gifta sig.
Oj.
Så i detta nu, medan vi spelar in, så försöker några av oss i vårt gäng kidnappa Caroline från Ängelholm, ta henne till Stockholm via Göteborg, och sen så ska hon få en goodiebag som står på perrongen på Stockholms central. En sån här Reebok-väska som jag har gjort ordning. Så jag ska gå och köpa ballonger, såna här stora bridesmaids ballonger. Bride to be, ballonger. Och sen så ska vi försöka få henne till Frihamnen via TV4-huset. Alltså det här är så, det är så mycket planering bakom det här. Och sen ska vi köra karaokebar, vi ska bada bastu, vi ska dricka bubbel. Alltså, och hon anar ingenting. Hon tror att hon ska ha en helg i Ängelholm med sin kompis och de ska träna. Men
gud vad roligt.
Ja,
vad så roligt, vilken rolig grej.
Och jag har inte varit med på möhippor som deltagare. Jag får ju alltid jobba när det är möhippa. De ska träna med mig, typ bruden är ett träningspodden-fan. Och då så får jag köra pass. Men då gör jag ju tjänst. Nu ska jag gå all in som maid of honor.
Oj, 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 det kan sluta hur som helst. Man har ju sett baksmällan.
Jag hoppas att det inte finns något internet på båten så att vi inte kan liksom lägga ut någonting från det här. Att vi måste hålla det lite sådär. Jag tror inte allting kommer vara lämpligt för Instagram.
Håll dig borta från sprit, spel och eskortflickor. Det är tips.
Ja, Men jag håller ju på formtoppa för maraton, så jag vet inte fasen hur mycket bubbel det kan bli. Plus att jag måste hålla lite koll på henne också, stackaren. Så man inte glömmer henne nere i karaokebaren under ett bord.
Jag ångrade mig. Jag tänkte så här, håll dig borta från de tre S:en. Sprit, spel och strippor. Det lät lite mer klatschigt.
Ja, det brukar vara jag som är strippan ju. Nu när jag har gått i din modellskola, så jag är ju helt oblyg och bara, gud vad svettig jag är, så råkar kläderna av.
Ja. Lovisa kör strippandet på den här möjligheten. Vad kul, har du så skoj. Det skulle du inte höra om det nästa vecka. Det blir en motsägelsefull träningspodd nästa vecka då. För att då har jag varit på basketcup och du har varit på kryssningsmöhippa.
Och det blir ett specialavsnitt, för då har ju vi vårt utlovade Göteborgsvarvet avsnitt som råkade vara det mest lyssnade avsnittet förra året. Vi måste göra ett extra långt avsnitt för nästa vecka. Jag måste planera massa grejer som jag ska prata om. Brandtal.
Ja, då måste man skrapa ihop mycket att säga, helt enkelt.
Gud vad roligt. Ja, vi säger så här, tjingeling, jag drar ut på havet till Åbo med två flaskor bubbel och stödstrumpor som Caroline ska få i sin goodiebag.
Ja, och jag ska räserpacka och sen dra till Göteborg.
Puss puss!
Puss puss alla, tjing tjing!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.